Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Christian och Doris.
Välkomna till sjukstugan och årets första podd.
Yes, welcome, welcome.
Trevligt, trevligt. Det här är då avsnitt nummer 20. Och precis som alltid, kära vänner, så har vi då laddat upp med 8 stycken helt sjuka historier. Men innan vi tar och rullar in så undrar jag, hur har din jul varit, Doris?
Ja, den har inte varit bra alltså. Jag är så sjuk.
Ja, alltså det är verkligen helt galet. Det känns ungefär som alla man känner har blivit sjuka under jul.
Ja, och barnen, de har ju gick på jullov. Han ju bara gå på jullov innan de varit jättesjuka.
Ja, och vi har ju haft en väldigt hektisk jul, för vi har väldigt mycket som händer kring jul. Ja. Den 21 december fyller vår näst äldste son Jason år.
Jag skulle väl vilja säga ändå att det börjar i november, för då fyller Rick i år.
Ja, vår äldsta son, eller ja, min stuvson, din riktiga son.
Ja, precis.
Han fyller då 17, den 28 november. Mm. Sen den 21 december fyller Jason år.
Ja.
24 december är det julafton.
Ja.
27 december fyller jag.
Och så kommer nyårsafton.
Och nyårsafton på det. Och allting börjar väl, jag tror Jason, var inte han sjuk på sin födelsedag, eller? Mm. Var det inte någonstans där det började?
Nej, var Kataleja först.
Ja.
Men hon var ju lite febrig sådär.
Det har verkligen liksom gått rundor. Ja. Att vi alla har varit sjuka, typ 2 rundor.
Nej,
nonstop.
Ricky varit sjuk först.
Ja.
Ja, just det. Han började spy och skita som en gris. Ja,
just det, just det. Sen så har det bara gått runt och vi har varit sjuka i stort sett hela jullovet.
Ja, det har vi.
Och först nu så har vi liksom börjat komma på fötter igen. We're back in business.
Yes.
Men,
vi får ju ursäkta de här fruktansvärt mörka rösten jag har.
Blend Ingrid
is in the house.
Jag måste bara fråga, har du så här solarium stående i sovrummet också?
Ja, det har jag.
Jag vet inte om ni lyssnare kan relatera här. När jag menar Blend Ingrid, då menar jag den här 60-åriga damen som har permanentat hår, röker gula blend.
Är röd.
Är så röd solbränd för att de har ett eget solarium. Så 80-talskärring, vet ni.
Ja. Ja, och leggings.
Ja.
Och sån här vadderad kavaj typ så här.
Varför tänker jag alltid, när jag tänker på Blend Ingrid så tänker jag på att de jobbar på Lindahls.
Jag tänker på min mamma.
Gör det?
Ja, men hon är ju ginger, hon är ju prickig korv, hon är ginger, hon är alltså riktigt röd alltså.
Jag måste bara fråga, hade din mamma ett solarium?
Ja.
Då är hon en Blend Ingrid.
Och hon röker.
Damn.
Och hon är cool.
Åh, herregud.
Stivdottern stal 170 000 kronor. Nu behöver jag er åsikt kring en liten situation som skett och som resulterat i att jag vill stämma skiten ur min stivdotter. Min man och jag har en son på 26 år som är gift sedan 2 år tillbaka. Vi har alltid gillat hans fru och hon har verkligen varit en riktigt fin tjej som gör vår son lycklig. Det i sin tur har gjort oss lyckliga. Vår son har precis startat ett företag där han håller på att starta upp en advokatfirma. Vi är otroligt stolta över honom och har därför gett honom ett större lån på 600 000 kronor för att komma igång med sitt företag. Hans tjej arbetar i en större livsmedelsbutik som hon trivs riktigt bra med. För ett tag sedan så besökte vi vår son och hans fru för att äta lite middag. Väl på plats kom vi alla överens om att istället för att laga mat skulle vi ta och beställa hem lite mat istället. Föräldrar som vi är kände vi att vi bjuder på detta, så vår sons fru la beställningen och när hon var färdig så knappade vi in kontouppgifter till hennes mobil och klickade iväg beställningen. Ingenting konstigt med det. Månaderna passerade och efter ett tag började vi märka att då och då försvann pengar från kontot. Vi undersökte det närmare och kollade igenom alla transaktioner sedan några månader tillbaka för att se att det fanns otaliga transaktioner som vi aldrig ens gjort. Det är dragningar från Höckne Möbler, Kappahl, Fedora, Voi, Systemet, Rusta. Ja, you name it. Vi satt och plussade ihop ett och ett och insåg att vår stivdotter sparat vårt kort i sin Apple Pay och sen gått och shoppat på vår bekostnad. Shopping spree. Vi kontaktade vår revisor och bad dem lägga ihop alla utgifter på dessa konstanta transaktioner. Några dagar senare fick vi beskedet och 170 000 kronor har spenderats under de senaste 3 månaderna. Man skulle kunna säga att min man och jag inte direkt är fattiga, men vi är samtidigt inte så pass rika att vi skulle kunna påverkas av att 170 000 försvann från kontot direkt. Vi ringde upp vår styvdotter och frågade varför i helvete hon har använt vårt bankkort för att genomföra sina köp, varpå hon blir väldigt defensiv och försöker förneka det gång på gång. Till slut erkände hon och skyllde på att hon trodde att hon fick använda kortet.
Vi hade ju ändå inte märkt någonting på 3 månader, så vad skulle det göra för skillnad? Vi sa åt henne att hon måste betala tillbaka, eller så kommer vi polisanmäla händelsen, då det hon ägnat sig åt nu är stöld. Vi vet mycket väl att hon inte har pengar att betala tillbaka, och vår son har erbjudit att betala tillbaka det hon är skyldig, men vi vet att vår son egentligen inte heller har pengar att betala tillbaka det som hon stulit. Det handlar egentligen inte om pengarna för oss. Det handlar om förtroendet som blivit krossat, och vi aldrig mer kommer kunna lita på den här kvinnan någonsin igen. Även vår son är på hennes sida och skyller på att hon gjorde det misstaget och hon var väldigt stressad. Men seriöst, 170 000, det är ingen liten summa. Hon har inte tagit något ansvar för detta, och jag funderar ärligt talat på om vi ska stämma henne för att försöka få tillbaka våra pengar. Men frågan är, skulle vi vara idioterna om vi stämmer vår stivdotter?
Number one, jag tror att det är lite fel läsning här, för det är inte stivdotter utan svärdotter det handlar om.
Ja!
Inte stivdotter, jag har varit jätteförvirrad där. Jag fattar, jag bara, va, stivdotter, men var ihop med sonen? What the fuck, det var incest här.
Svärdotter.
Svärdotter, inte stivdotter, så att ni vet. Nej, men det här... Ja, det blir rosenrasande.
Med 170 000. Alltså, hur tänker man som svärdotter och liksom...
Ja, men alltså, jag tänker... Ja, men alltså, låt säga då att det är Sabina.
Rickys tjej.
Ja. De är ju stadiga ihop. Och så får man reda på att hon har bränt våra stålar. Liksom. Jag blir galen, fan kan sätta ut med före.
Alltså, så här, fine, man kan väl förlåta. Men shit, hon råkar betala med fel kort en gång på Fedora. Alltså, hon råkar göra fel. Alltså, men shit happens. Ja, och Hönke, han raskt läste fel. Hönke Möller var det, inte Hönke Möbler.
Hönke Möller. Ja, Hönke Möller, underkläder alltså, dyra. Ja. Det blev ju skogstokig.
Men vad gör man i en sån situation? Alltså, sonen verkar ju ändå på något sätt blivit hjärntvättad av henne och var mer på hennes sida, liksom att hon har inte gjort någonting fel här.
Nej, jag hade ju inte anmält det, hade jag inte gjort.
Jag vet inte. Alltså,
nej, det hade jag inte.
170 000, du kommer aldrig mer kunna lita på den där.
Men hon hade ju fått chansen att liksom så här börja betala av.
Ja, men det kan man göra.
Jag hade ju inte det första jag gör. Liksom.
Nej, så det är väl sant. Men jag skulle ändå inte klandra henne om hon skulle nu välja och stämma sin stuvdotter. Jag kanske inte hade gjort det, men jag tycker inte att hon gör fel.
Nej, det tycker jag ju inte. Det beror ju på hur nära man är sin svärdotter också.
Ja.
Jag känner väl så här, ja, jag kallar ju Sabina för min svärdotter. De har varit tillsammans i över 2 år. Ricky, min stora grabb, och hans tjej.
Ja.
Så, och vi är ju rätt nära varandra, så vi snackar med varandra och har en bra relation till varandra. Så jag tror att jag hade gett henne en chans och pynta tillbaka. Liksom.
Ja.
Och så har hon fått en dranagel. Vi har fått en rejäl avhyvling.
Jag tror alltså, hade det liksom hänt mig, jag hade nog aldrig mer kunnat lita på den personen. Någonsin. Nej. Alltså, det är svårt att kolla ens i ögonen.
Nej, så är det ju. Absolut.
Och det här är någonting som jag faktiskt står väldigt fast vid och har alltid gjort. Och det är när det kommer till pengar.
Ja.
Pengar kan förstöra så mycket relationer, både familj, bästa vänner, allting. Och det är när man börjar låna ut pengar och pengar inte betalas tillbaka.
Ja.
Och det blir liksom, alltså det kan förstöra en hel relation, även om man kanske inte vill det.
Ja, precis.
Och där har jag som policy, typ, jag lånar aldrig ut pengar.
Nej.
Och om jag någon gång, till exempel, om min bästa polare behöver hjälp, då kan jag ge honom pengarna.
Ja, precis.
Utan det här att du måste betala tillbaka. Utan då tänker jag, det är en bonus, han får dem.
Men... Ja, eller be om en gentjänst, liksom.
Ja, men precis, ge och ta. Ja. Men alltså just det här med, men du, jag behöver låna 20 000 till hyran, lalala, och så får man inte tillbaka dem. Alltså, det kan ju förstöra så mycket, så varför den sätta sig i den situationen? Liksom.
Ja, precis. Nej, det gör vi inte. Låt vi bli.
Men åter till historien då, skulle vi säga att hon gör fel om hon stämmer sin svärdotter?
Nej, det gör de väl inte egentligen. Om de inte har en så här jättebra relation till varandra, kör så ryker. Jag hade ju inte gjort det, men det är ju jag.
Ja, men det beror på... Person till
ja,
person.
Men precis. Jag tycker inte att hon är fel. Alltså, kör. Nej. Kör. Vill du det, så gör det. Ja. Men jag tror inte att din relation till din son kommer ju bli bra. Alltså, så här.
Nej.
För han insnöd i henne, så kommer jag anta hennes parti oavsett.
Och de har ju ändå gett honom ett lån också på 600 000 kronor i nyföretagarlån. Ja. Liksom. Är inte det enough?
Ja, precis.
Och hon
precis.
Har ändå mage att säga, vad spelar det för roll? Ni märkte ingenting på 3 månader.
Ja, det är ju griseri.
Vad är det för liksom syn på att men ni märkte inte att spendera pengarna? Det spelar ingen roll. Alltså, det är inte dina pengar, bara för att de inte märkte något.
Nej, den var jättesjuk.
Den var sjuk. Men jag tycker att med tusan stämmer.
Ja, men hon har rätt att stämma. Absolut.
Min fru skämmer ut mig. Jag behöver er hjälp här, då jag inte vet vad jag ska ta mig till i vissa situationer. Jag och min fru är 27 år och fick barn för ungefär ett halvår sedan. Sen vår bebis föddes har min fru börjat prata som en bebis. Och det här är något jag stör mig på, något ofantligt. Istället för att lära vår bebis att prata ordentligt från början som en vanlig person gör, så har min fru skaffat något slags eget bebisspråk som hon pratar med så fort hon är i närheten av vår bebis. Ni vet när personer
förgänger sin röst för att prata som en liten bebis och gotti.
Nu är inte problemet att hon bara pratar bebisspråk med vår bebis. Vi kan sitta i en vanlig konversation när hon från ingenstans får sina infall mellan meningar och börjar med
bubi.
Ja.
Okay.
Till och med när hon pratar med andra vuxna människor. Varenda gång vi är med kompisar kan hon från ingenstans börja bete sig så här. Och alla mina kompisar börjar kolla på mig med uppspärrade ögon och undrar om hon precis fått en stroke eller något. Det här är någonting som skämmer ut mig otroligt mycket varje gång hon gör så här. Jag har konfronterat min fru angående detta flera gånger och verkligen försökt få henne att sluta bete sig så här. Hon lovar att bättra sig. Förra veckan var vi ute på en dejt där vi åkte till en fin restaurang och satt oss vid bordet. När servitören kommer fram undrar om vi är redo att lägga beställningen, kollade hon på min fru och började säga vad hon ville ha. Jag tror jag tar en sån här. Vad heter det?
Vad vill mamma äta för mat? Mamma är verkligen superhungrig.
Servitören bara frös till och stirrar på mig när min fru börjar återigen prata som en bebis. Då fick jag nog, ställde mig upp, gick mot utgången och bara gick. Jag pallar verkligen inte med förutmjukelsen som min fru ger mig när hon beter sig så här, trots att jag sagt åt henne flera gånger. Vi har tjafsat flera gånger efter det här och hon hela tiden fortsätter prata som en bebis och jag vet inte vad jag ska göra. Förutom det här så är hon en underbar fru och en fantastisk mamma och jag vill inte lämna henne på grund av detta. Men jag kanske måste, om hon inte fattar. Vad tycker ni?
Ja, vad tycker vi? Hon kanske identifierar sig som en bebis.
Men vad pinsamt.
Ja, jättepinsamt. Och vad pinsamt att hon fortsätter när han har sagt åt henne. Det jag hade tyckt att det var jätteobekvämt om liksom du har sagt så här, hallå, det är jättepinsamt, kan du bara snälla sluta?
Jag kan ju ändå köpa att om bebisen är med, hon kanske pratar lite med bebisen. Alltså så här, jag personligen tycker det är väldigt fel med föräldrar som gör så mot sina barn. Alltså just det här, alltså visst när de är mega, man pratar lite ljusare, absolut. Mm. Men just det här bebisspråket som vissa föräldrar har till sina barn.
Ja, och när de blir större också. Exakt. Alltså du, nu snackar vi 3-4 år. Så bara, vad vill du ha? Vad fan är det frågan
om? Det i sin tur resulterar i många fall i att barnen börjar prata så. För de tror ju det är så man pratar. Så barnen börjar prata så här när de blir stora. Alltså du gör ditt barn en otjänst.
Ja, precis.
Och det är någonting jag ändå alltid tycker vi har gjort. Det är ändå liksom, visst man ska prata med en ljusare röst, en snäll röst med sin bebis, eller bebis som Rask säger. Men man ska ju aldrig liksom, vad ska man säga? Idiotförklara ungen. Alltså, man ska ju lära den prata bra från början.
Ja, men precis. Det tycker jag också. Det är många exempel man har sett. Jag nämner inga namn, för Nej. Det gör vi ju inte här.
Nej.
Men jag tror nog du tänker på samma också.
Ja.
Och där pratar man som en bebis, vilket resulterar i att ungen pratar som en jävla bebis. Och ungen är typ 8 år idag.
Tänker vi på en influencer?
Ja, det gör
vi. Då vet jag vem du menar. Men jag håller helt med där. Och alltså, vad pinsamt att hon gör så i såna situationer. De är på en fin restaurang. Hon bara, vad är mamma äta till middag idag?
Precis. Så det är så jävla sjukt där.
Men kan det kanske vara en släng av Tourette som kanske har? Eller så här att hon liksom...
Nej, det tror jag inte. Jag tror hon bara dålig ovana.
Alltså det är en riktigt dålig ovana som man, alltså det är väl fel av honom att lämna henne, men han behöver nog förklara allvaret här. Att han liksom, hallå, skärper inte du dig? Då kommer jag att sticka liksom.
Ja, jag hade ju en jättedålig ovana när Ricky var liten, det här med mitt egna språk. Alltså det är helt sjukt. Eller typ att jag kallar, alltså som när Ricky var liten, då sa jag aldrig smörgås. Ska någon smungra oss? Alltså typ, jag har alltid haft mitt egna språk. Det är sant, jag har mitt egna språk och mina egna ord. Och alltså jag har andra namn till mina barn än vad de egentligen heter. Som typ Jason då, när Ricky var liten, då sa jag så här, vill ha en smungros? Och han visste ju vad det är. Vad det resulterade i att han började säga smungros. Och sen Jason på dagis, honom kallade vi alltid för Dr. Jansson, för att han var så rynkig och såg ut som en gammal farbror när han var liten bebis.
Dr. Jansson.
Ja, och så kom ju han till, han skulle börja dagis och då satte de sig en ring och föräldrarna satt bakom och så frågade de, vi typ sjöng en sång typ såhär, vad heter du? Vad heter du? Frågade du vet såhär förskollärare.
Och vi stod bakom.
Och vi stod bakom och Jason bara, Dr. Jansson heter faktiskt jag. Nej, du heter Jason.
Alltså det var så, vad jobbigt. Han kunde inte säga Jason. Nej. Men han kunde säga Dr. Jansson.
Ja, det kunde han säga.
Och Kataleja kallar vi för Törnan.
Ja, henne kallar jag också för Madeleine.
Madeleine, ja.
Och Mackenzie heter hon också.
Ja, ja.
Och sen när jag säger fråga barnen vad de gör, ja, då säger jag så här, Bashadoui. Bashadoui. Och då vet de sen när jag säger så här, Tanan, Bashadoui. Då vet hon så här, och då säger hon, jag gör ingenting.
Ja.
Det betyder så här, vad gör du?
Men ändå, alltså, både Jason och Kataleja har ju koll på ditt låtsaspråk. Alltså, ja. De är ändå så pass stora nu när vi
Varför
kör.
Har jag ett språk för? Jag tycker det är så konstigt. Jag känner mig så konstig som har det.
Ja.
Hej du... bullen, är det något fel på mig? Jag vet inte varför.
Ska jag kanske lämna dig för det här? För att du har ditt egna språk.
Gör det om du vill. Du får det.
Får jag det?
Ja, du får det.
Vänta.
Ska du fisa?
Nej, så gå.
Jaha. Jag trodde du skulle fisa. Jag trodde du skulle lyfta på skinkan och fisa.
Åh, oh, herregud. Hostattack. Men åter till historien då. Alltså, jag förstår honom.
Ja.
Om han nu känner att nej, alltså det där är pinsamt. Have a serious talk with her.
Ja.
Snacka liksom att det är inte riktigt okej. Okay, att det är pinsamt. Men för fan, ja, du är vuxen, du är 27 år gammal.
Se åt kärring även. Jag lämnar dem inte, lägger av, fattar du?
Ja, exakt.
Sambo vill bestämma allt. Hej, jag och min sambo älskar er podd. Vi får ofta diskussioner här hemma. Vi har ett litet problem som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Min kille tycker om att spela på Xbox, vilket jag tycker är kul att han kan ha sin hobby. Och det är ett bra sätt för oss båda att få lite egen tid, trots en 8 månaders bebis och 4 hundar. Han får alltid spela när han vill och hur han vill. Har aldrig sagt nej, ens när sonen är gnällig och gallskriker. Men nu till vårt problem. Min sambo spelar ofta med en av sina bästa kompisar online, vilket är deras sätt att umgås. Min sambos kompis sambo är ett rent psykfall. Hon blir sur bara min sambo och hans kompis pratar om spelet i telefonen och skriker, men måste ni alltid prata om det där? Till problemet. Kompisen har alltså ett destruktivt förhållande. Hon tillåter inte kompisen att få spela spel online med min sambo. Enda gången han får spela är när hon har sitt skytte eller har annat att göra. Hon begränsar honom och gör gärna allt för att han inte ska få umgås med någon annan än henne. Hon kan ju inte sitta och titta på tv själv enligt henne. Min sambo pikat och sagt att han måste säga ifrån innan det går för långt. Tyvärr är nog kompisen för blind och för långt in i det här destruktiva förhållandet, så han ser antagligen bort från det eller hugger emot och försvarar sin sambo. Vi börjar bli ganska desperata. Tänker, har vi helt fel eller är det rätt eller är det fel? Man vet varken ut eller in. Ska man inte låta sin sambo umgås med sin kompis och spela? Vad ska vi göra? Är det fel? Med vänlig hälsning, Nora Nilsson. Behöver ej vara anonym.
Alltså det här är lite av ett jobbigt läge med tanke på att alla relationer är olika,
ja,
skulle jag säga. Mm. Och alltså vissa, alltså, det är liksom, vissa tycker att det är deras partners, alltså, vissa, vad ska man säga, ett förhållande. Finns det vissa förhållanden där folk gör saker utan varandra. Mm. Sen finns det andra förhållanden där man gör allting tillsammans och man båda gillar det.
Mm.
Och som jag och Doran till exempel, vi är ju mer att vi gör ju saker tillsammans.
Ja, men fast jag tycker det är skönt när du åker iväg också ibland.
Ja, ja, men alltså...
När du drar och fiskar själv när det är för kallt för mig till exempel. Jag älskar att fiska och Christian också. Vi åker ofta och fiskar, men det är på vintertid. Alltså, I'm sorry, I ain't going nowhere.
Ja, men det är ju inte för att du inte vill fiska, det är för att det är för kallt.
Ja.
Annars hade du följt med.
Ja, hade
vi hade gjort allting tillsammans ändå.
Ja.
Men sen finns det vissa saker som jag tycker är roligare som du känner att inte...
Jo, jo, men sen är det som så här, om du vill spela med dina kompisar så hade inte jag sagt nej.
Nej, absolut inte.
Alltså,
men det handlar ju också om prioriteringar här. Att vill polaren verkligen, verkligen spela, men då får han förklara det för sin fru.
Ja.
Men om han känner att det inte är värt att ta den diskussionen, eller liksom han känner att han hellre kanske vill vara med henne,
mm,
då är det upp till honom. Och det är ju så vuxet livet är. Alltså alla tar sina egna beslut.
Men var det inte så att kompisarna ville vara med karn? Men att de kände att hon hade honom hemma?
Nej, alltså det var ju att den här tjejen som skickade in det här, mm, till oss, det här då en tittare i historia,
mm,
hon har ju sin sambo, mm, som har en kompis.
Aha.
Okay. Det är de två med som spelar. Men det är den där kompisen sambon som inte låter de två umgås. För han får, aha, aldrig spela den andra kompisen.
Okej. Ja, men han kanske har problem. Alltså man vet ju inte. man vet ju inte så här, baksidan av det. Han kanske blir så här inne i spelandet att han inte ser någonting annat.
Ja.
Han kanske är en sån här jävel som sitter och spelar och bara så här, det går inte ens att säga någonting, utan han bara så här, svarar inte, och då hade jag blivit galen.
Alltså. Ja, och jag kan säga alltså, jag älskar att spela egentligen. Jag spelar mycket under min uppväxt och spelar mycket datorspel och sådana saker, men gör ingenting sånt nu i vuxen ålder.
Nej.
Men det har liksom inte att göra med att jag inte tycker om att spela, utan det har att göra med prioriteringar. Så att jag väljer liksom att vi har YouTube, vi har podd, vi har egna företag, vi har barn, och jag får inte tid med det.
Nej.
Och jag är så här, precis som du säger, att om jag väl börjar med någonting så vill jag bli bäst.
Ja.
Så alltså, som är, jag kanske redigerar en video. Alltså jag kan sitta med den i en kvart, men jag kanske sitter med den en timme för att göra det bästa jag absolut kan för att redigera den videon.
Mm.
Och så är jag även när jag till exempel spelar med. Att jag fastnar lätt och tiden försvinner, och så helt plötsligt har du suttit där och liksom försummat resten av livet.
Ja, jag vet inte riktigt vad man kan göra. Jag har ingen aning. Ni får väl sitta ner och prata eller något. Ja,
det är väl det. Alltså, man kan ju inte tvinga honom att lämna sin flickvän eller sambo.
Nej.
Alltså, det enda man kan göra är att förklara läget.
Men det säger typ så, vi saknar dig, bro.
Ja, men alltså, om han inte vill för att hans sambo inte låter honom, vill inte han ta det beslutet.
Men det kanske inte är så heller, det kanske är så det känns för dem, tänker jag.
Ja.
Det kanske inte alls är så.
Nej, och sen vet man ju inte, den där kompisen kanske bara skyller på sin sambo. Hon vill inte jag ska spela mer, fast han kanske egentligen inte har lust.
Ja,
men han
exakt.
Bara inte vill säga det.
Ja, så kan det också vara.
Så en enkel lösning på det här, det är att kanske försöka hitta fler vänner som man kan spela online med andra polare.
Ja, precis. Och sen prata, säg vad ni känner, säg vad, alltså så här, man kan aldrig bättra sig om man inte vet liksom. Man kan inte hålla käft liksom, utan när ni bros, då säger man bara som det är liksom.
Bro,
att så här känner jag.
I really miss you.
Ja, men typ jag tycker att en riktig bro gör så. Ja. Som till exempel, jag kan säga det, vi är ju kompisar, eller vi är bästa kompisar med Milush till exempel.
I Landskrona.
Ja. Och där, jag vet inte hur många gånger jag har tjafsat och bråkat med honom. Det är för att jag är ärlig, va? Är det något som stör mig så säger jag det.
Men så är ju både du och jag i alla våra...
det är
våra...
det bästa.
Alltså för att få, tycker jag i alla fall, ett förhållande att funka i längden, ett vänskapsförhållande, det är ärlighet.
Ja.
Att om de frågar något, eller om de gör någonting som vi anser det där var illa.
Mm.
Alltså vi kommer inte gå och snacka skit bakom deras rygg, utan då får våra kompisar få höra att det där var illa. Det där var inte schysst,
exakt.
Liksom.
Eller typ så här rask eller någonting så här, eller vad som helst. Alltså typ vi säger alltid vad vi tycker och tänker, och jag tror att man vinner i längden på
ja,
det.
Ja, och vi i sin tur förväntar oss exakt samma sak tillbaka av våra kompisar, att om de anser att vi har gjort något fel, ta det med oss direkt, öga mot öga, och så kan vi be om ursäkt om det nu blivit ett missförstånd.
Ja,
liksom.
Men precis. Det är det bästa man kan göra, för annars så håller man det inom sig och så bygger man upp saker som inte är och sådana saker.
Ja, men jag håller helt med. Så här får ni tips från Doris och Christian att var ärliga
prata
i alla era relationer.
Säg vad ni tycker. Säg vad ni tycker och tänker. Och är det något som känns jobbigt? Ja, men fan, se ut med språket bara.
Och sen ibland kan man till och med vara brutalt ärlig.
Ja.
Att om någon kanske skickar något, kolla vad jag har gjort. Och man bara... okej, okay, det var inte så jättefint.
Ja, men exakt.
Men då är en riktig bro.
Det är inte det bästa du har gjort, men det är nice ändå.
Ja, men då vet ju de att sen nästa gång de gör något bra och man säger wow, snyggt, då vet de att man verkligen menat liksom.
Ja, exakt. För det värsta jag vet, jag som gör mycket saker, typ så här, alltså jag blingar och jag gör så mycket kläder och allt möjligt, och så ska någon ljuga för mig typ så här, att vart en fin.
Ja, fast de egentligen kanske inte tycker det.
Exakt, och jag vill ju inte ska vara ärlig. Nej, det är ju ingen bro.
Nej.
Och det är inte bro var heller bara så här hålla käft.
Ja, fast om jag säger att det är någonting du inte
nej, jag
är fin.
Märker på dig nu någonting.
Ja,
inte.
Precis. Jag behöver inte säga men...
nej, men du säger ju ändå så här, jag kan ju läsa av dig. Du säger så här, men den var fin, men typ inte det finaste du gjort, typ
ja,
så
precis,
säger du.
Precis,
och det är ju ändå då fattar ju alltså.
Ja, men vad kan vi summera av historien?
Prata,
här då?
Säg. Prata, sätt dig ner och prata. Säg att det känns så här och det känns inte så roligt. Alltså så, vi saknar dig.
Rumskamrat försöker få mig vräkt. Jag är en kvinna på 24 som har bott i samma lägenhet i 4 år. Jag har haft 2 rumskamrater. En som bodde hos mig i 2 år och sen en som flyttade in hos mig direkt efter den andra och som fortfarande bor kvar än idag. Min nuvarande rumskamrat är en kvinna på 32 år och vi har haft det riktigt bra till nu. Hon har nämligen träffat en kille sedan ett tag tillbaka och han har precis friat till henne.
De anser att eftersom de numera är fästman och fästmö så måste de ju självklart bo tillsammans. Och då tycker de att det skulle vara en riktigt bra idé om jag skulle kunna ge mitt hyreskontrakt till hennes pojkvän och att jag skulle hitta ett nytt ställe att bo på så fort som möjligt. Jag har några problem med detta och jag känner inte att jag ska behöva hitta en ny bostad då det var jag som bodde här längst och jag som bodde här först. Min rumskamrat sa att hon förstod situationen och skulle börja leta ny bostad för henne och hennes fästman. En vecka senare kom hon återigen tillbaka och förklarade för mig att allting är så dyrt att hyra, att hon inte har råd, men att det har ju jag. Och därför borde det vara jag som flyttar. Jag vägrade och sen dess har helvetet brakat löst. Hon har kontaktat vår hyresvärd och fyllt honom med massa lögner om att jag lever som en gris, röker inne, inte städar och så vidare och så vidare. Nu kanske jag riskerar att bli vräkt på grund av detta och vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Update, jag har precis talat med min hyresvärd och som tur är så trodde han aldrig på hennes lögner och jag får bo kvar. Dock så måste jag dras med min rumskamrat i 8 månader till hennes kontrakt löper ut. Det kommer bli 8 långa månader. Är det jag som gjort fel här?
Ja, alltså den här är lite knepig, men samtidigt var det hon som bodde först i lägenheten.
Ja.
Den andra flyttade då in 2 år senare än henne. Vilket ja. Jag då anser att hallå, det är typ mest din lägenhet. Alltså, ja. Du bjöd in rumskamraten. Mm. Det, i grund och botten är det din lägenhet som hon bor hos dig.
Ja, men det tycker jag med.
Och sen bara för att hon har nu har skaffat en pojkvän och de har liksom fria till varandra och ska gifta sig, betyder inte att de ska behöva liksom... Du ska behöva flytta ut från ditt hus.
Nej, vet. Aldrig i livet.
Och sen spelar det faktiskt ingen roll om det är som så att du tjänar mer än vad de gör.
Du bodde där först.
Exakt. Ja. Först går störst.
Störst går först.
Vad säger man?
Jag vet inte. Nej, men det, så är det bara. Alltså, först hon, in, sist hon gör ut. Inte fel.
Nej. Nej, jag anser att du ska inte behöva säga upp det. Det här med
men jobbigt att behöva bo med. Jag hade ju typ så här inte bott. Alltså så här, 8 månader, det är fan lång tid alltså.
Ja, du hade, man kan ju försöka köpa ut henne eller försöka fixa ut när det är jobbigt läge och bara dras med dem där i 8 månader efter att de hittar på sådana lögner.
Jag aldrig, jag hade inte pallat.
Och sen sådana här grannfejder. Alltså så här, när folk håller på. Alltså vi har ändå haft ganska tur och varit sams med våra grannar. Men alltså, vad jobbigt läge att ha någon så tätt inpå som försöker göra livet surt för.
Ja, precis. Och som man tar reda på också så här typ. Har ljugit ihop massa saker bara för att man ska få bo där.
Ja, precis. Säg att hon röker och att hon inte städar och att hon är en gris och allt sånt där.
Ja, det är grisigt.
Det är riktigt lågvatten.
Mm.
Ja, vad mer ska vi säga om historien?
Jag vet inte.
Nej, alltså du anser att hon har rätt att bo kvar.
Ja, ja, hon har all rätt att bo kvar. Det finns inget att snacka om där. Alltså.
Satte skolans mobbare på plats. Älskar er podd och jag tänkte dela med mig av en sak som hände mig när jag gick i gymnasiet. Jag är en tjej på 22 år och när jag gick i gymnasiet så fanns det en grupp med killar som var riktiga kvinnohatare och lärarna gjorde ingenting mot dem. Jag gick på transportlinjen och på grund av att jag gick den linjen så hjälpte de mig med körkortet och en dag så satt vi och hade riskettan och plötsligt sa en av killarna så här:
inte för att dra en över en kam, men tjejer kan inte köra bil alltså. De duger bara till att stå i köket.
Jag kände att jag började bli allt mer irriterad. För det här brukade de säga till oss varje dag. Och de brukade säga värre saker till oss tjejer. Och innan lektionen sa de:
ni tjejer duger bara till för 3 saker. Det är att knulla, stå i köket och få barn med.
Läraren gjorde inget. Då smällde jag av och vände mig mot mobbaren och sa åt honom: håller inte du käften, smäller jag in pannbenet på dig, din jävel. Han bara tittade på mig, men han vågade inte säga något tillbaka till mig. Han sa till mig efter lektionen att han skulle anmäla mig till polisen. Jag ringde och förvarnade mina föräldrar om vad som hade hänt. Min mamma sa till mig att jag gjorde bra, men att jag borde ha sagt till med andra ord. Sen ringde jag pappa och han svarade att det är min dotter det. Som tur är så anmälde han inte mig och mina lärare tyckte att jag gjorde fel, men de gjorde ju inget åt det. Och påminnelse, de höll på så här hela tiden och jag vet att jag kunde ha reagerat på ett helt annat sätt, men gjorde jag fel?
Vänta, 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 vänta.
stående ovation för dig. Jag älskar dig. Vill du bli min vän?
You go girl.
Ja,
alltså jag kan säga att jag gick själv på transportlinjen i gymnasiet och det är väldigt mansdominerat och det finns väldigt mycket arbetsplatser och andra yrkeslinjer som också är mansdominerade. Mm. Men sådana här grisar som beter sig på det här sättet behöver sättas på plats.
Alltså det här var så jävla bra gjort. Du skulle inte, absolut inte, alltså tänk inte ens tanken att du hade kunnat typ formulera annorlunda. Nej. Fuck that
och
shit.
Den där snubben, ja, om polisanmäler han dig, ja men anmäl tillbaka.
Ja då, det är kränkning först.
Ja, men alltså fan skit ska skit ha eller?
Ja, verkligen. Jag tycker att du gjorde helt rätt.
Alltså vi lever ändå i 2022. Ja. Att det fortfarande finns karar som inte inser att kvinnor kan lika mycket som män.
Ja.
Och nu kanske jag trampar många på tårna här. Ursäkta alla karar där ute. Jag känner genast hur min liksom pillevink blir mindre här. Men kvinnor, alltså enligt statistik, är tryggare och säkrare i trafiken än vad vi män är.
Ja, men ja. Men sen kan jag ju inte hålla med om att män och kvinnor är ju inte lika starka. Det kan vi ju inte påstå. Män är byggda annorlunda.
Jo, men samtidigt man kan fortfarande vara bra på olika saker.
Ja.
Och som till exempel att köra bil. Eller liksom en kvinna är ju inte
absolut
bara gjort för att göra barn, stå i köket.
Nej,
och
fan eller?
Nej, precis det är det jag menar.
Ja, nej, absolut inte. Tjejer kan med.
Ja.
Alltså så, jag tycker det är så jävla fantastiskt att se alla så här, alltså hur de här mansdominerade arbetena som typ så här lastbilschaufförer, jag tycker det är skitcoolt med en brud som kör lastbil och vissa kör truck och alltså sådana grejer.
Och du, sen kan jag säga att det finns många kvinnor som är bra mycket starkare än de flesta män där ute också.
Men
för
fast
den
det är ju inte lika många. Nej, alltså, män är ju generellt starkare än kvinnor,
absolut.
Så är det ju.
Men sen finns det de här små sillmjölkarna som knappt kan lyfta ett mjölkpaket. Och så
ja,
finns
men
de
det finns ju tjejer som är sillmjölkar med.
Ja, det gör det ju med.
Ja.
Men alltså, poängen här är liksom att det finns människor för allt. Och jag anser sånt så här, nu kanske återigen trampar folk på tårna här, men jag anser att alltså, man ska aldrig få lön utefter sitt kön. Det tycker jag är helt fel. Man ska få lön
Du ska få det efter din förmåga, efter
precis
det du gör.
Utbildning, förmågan, vad du kan göra och liksom hur mycket du kan prestera på jobbet.
Ja, absolut. Ja, absolut, absolut.
Men det är som sagt häftigt att liksom, det har ju blivit mer idag. Vi lever som sagt, sa jag 2022, Doris?
Jag vet inte.
Ja, jag sa, vi lever faktiskt i 2023.
Ja, det gör vi.
Det tar ett tag att liksom ändra det där lite, men att jag tycker det är häftigt hur liksom allting har evolverat, att det liksom är okej i samhället att det ska vara lika, i alla fall i Sverige.
Ja.
Så skulle jag ändå säga att det är ju inte 100% jämlikt, men det är bra mycket mer jämlikt mot vad det var förr i alla fall.
Verkligen, och det är ju kanonbra. Alltså det är jättebra.
Men här anser jag att du gjorde absolut inte fel. Jag skulle inte använda ett annat ordval. Den där snubben behövde höra det där.
Verkligen.
Och kanske tänka sig en gång till innan han säger så till andra kvinnor där ute.
Precis, all heder till dig.
Mina föräldrar stjäl 70% av min lön. Jag är en tjej på 17 år och fick nyligen ett jobb efter att ha varit arbetssökande i 7 månader. Mina föräldrar har vägrat hjälpa mig med mina körlektioner på 3000 spänn, så jag har inget körkort och kan därför inte köra till mitt jobb. Mitt jobb är cirka 15 minuter bort från där jag bor. Eftersom mina föräldrar måste köra mig tar de betalt 75 spänn enkelresa. Det blir alltså 150 spänn tur och retur. Ja, bussen är ett mycket billigare alternativ. Men ibland så arbetar jag sent och mina föräldrar tillåter inte mig åka buss på kvällen själv då jag är tjej och utsatt. Jag måste helt enkelt betala 150 spänn om dagen, vilket alltså blir 1500 spänn för 2 veckor. 3 lax i månaden. Men inte bara det. Nu när jag tjänar pengar så förväntar sig mina föräldrar att jag ska betala en tredjedel av hyran, elen, vattenräkningen, mat och även betala för mina egna mobilräkningar. Jag försöker spara pengar till mitt egna boende framöver och har hittills lyckats spara ihop 0 kronor på grund av att mina föräldrar inte hjälper mig på något sätt. Jag måste fortsätta göra dagliga sysslor i hemmet som till exempel ta hand om husdjur, diska, tvätta, städa badrum, vara barnvakt och så vidare och så vidare. Inget av detta känner jag en spänn på. Jag förstår att jag börjar bli vuxen och måste göra rätt för mig, men jag tjänar helt ärligt 5000 kronor i månaden. Men efter alla utgifter varje månad har jag cirka 500 kronor kvar att leva på.
Varenda gång jag gnäller om det så säger de bara att detta är det riktiga livet och att de måste förbereda mig för det verkliga livet och att det är så här det går till. Jag fattar att det funkar så, men jag vill samtidigt kunna arbeta ihop en liten budget så att jag någon gång framöver kan skaffa mig ett eget boende. Det kommer aldrig funka och jag måste leva på 1500 spänn över i månaden. Vad ska jag göra?
Alltså det där tycker jag är riktigt, alltså I'm griseri. Sorry, men riktigt jävla grisigt av dina päron. Ja. Alltså det där, du är 17 år, du är inte ens 18 år. För det första, all kuros i dig som har lyckats skaffa ett jobb som 17-åring. Mm. Jättebra jobbat. Och sen för andra, vad fan är det? För att, alltså hon får inte åka bussen. Nej. Men hon ska betala dem.
Ja, precis.
Aldrig,
precis.
Alltså det är nedsatt det här barnet till världen.
Och de vägrar att hjälpa henne med körlektioner med så att hon i sin tur kan fixa
alltså,
en egen bil.
Alltså det där är det sjukaste.
Ja, alltså på ett sätt kan ju jag förstå vart föräldrarna kommer ifrån. För det är ju viktigt att lära sina barn. Absolut. Om pengar och ekonomi. Ja. Och sånt. Men i det här exemplet, så som jag hade gjort som förälder. Säg att kanske man ska lära sina barn att, ja. om pengar. Ja, men man ska absolut inte ta en tredjedel av hyran, en tredjedel av allting. Ta en liten summa.
Ja.
Alltså så att hon ändå känner att så här, men säg hon tjänar 5000 i månaden, ja, men ta en 1000-lapp.
Ja.
Allt som allt.
Ja, precis.
Bara för en så här, en symbolisk summa. En femtedel av din lön. Du har fortfarande alltså 4/5 kvar, men att nu liten del hjälper till i hushållet. Absolut, det tycker jag ändå är fel där med, men samtidigt det hade varit förståeligt.
Ja, men jag tycker ändå att det är så här. Jag tycker ändå att det är så fel, för jag menar hon är 17 år, hon är inte ens 18 år än.
Nej, och hur ska hon någonsin kunna ta sig
ett
därifrån?
Ett barn är myndigt och ska stå på egna fötter när de är 18 år. Jag, inte ens när mina barn är 40 år skulle jag göra så.
Nej, aldrig. Skulle
men
aldrig
det är så
kräva.
Jag jobbar. Alla ja. Jobbar ju inte så. Men jag hade ju inte roffat åt med min dotters 5000 kronor eller typ så, här, så att hon har 500 spänn kvar att leva för.
Nej.
Aldrig i livet. Jag hade inte kunnat leva med mig själv. Jag begriper inte hur de här föräldrarna kan leva med sig själva.
Nej.
För att det lär ju sluta upp med att hon ändå måste fråga dem om pengar för att hon inte har några pengar kvar. För den här 500-lappen som är kvar,
ja,
den lär ju gå till kanske, ja, hon kanske behöver skjuts någon gång.
Ja, men precis.
Ja, men alltså, ska de ha 75 spänn per...
Och jag tror också att de gör sin dotter en otjänst genom att ta så mycket så här betalt med tanke på att alltså, det hon känner är ju att hon går till jobbet och jobbar en hel månad. Och lite pengar. Och sen för att få en 500 spänn. Hon kommer inte ens känna att det är värt att jobba.
Nej, precis.
Vilket i sin tur kommer forma henne till en människa som känner att jag kan lika gärna gå på SOS-bidrag hemma. Jag känner mer typ. Alltså så här.
Ja, exakt.
Och då,
exakt.
Det där tycker jag ändå är väldigt fel.
Ja, nej. Det där gillade inte jag alls.
Det där var griseri. Jag kan som sagt förstå att föräldrarna kommer ifrån. Men att ta så där mycket pengar av sitt egna barn, det tycker jag är fel. Jag hade aldrig personligen gjort det. Men jag kan förstå om föräldrar att ha en liten symbolisk summa liksom, för att lära barnen. Men samtidigt så räcker det med att förklara för barnen och lära barnen. Okej, hade det varit som så att vi vill börja ta betalt, då hade du haft så här lite pengar kvar i månaden. Men nu tycker jag att du sparar dem till ditt egna boende.
Ja, eller körkort.
Eller körkort. För alltså någonstans så måste man ju ändå ge sina barn möjlighet att bygga upp en budget. Det är som när Ricky fyller 18.
Mm.
Vi kommer aldrig tvinga honom betala hyra. Nej. Utan skaffar han ett jobb, ja, men då kommer vi prata med Ricky, vår äldsta son, och liksom förklara för honom att spara så mycket pengar du kan.
Ja.
Så att sen när du flyttar hemifrån så kan du köpa tv, säng. Du kan liksom få ett startkit eller ett körkort eller liksom saker för att underlätta i din vardag.
Mm.
Men det här tycker jag är helt fel och det är liksom, alltså det är nästan misshandel. Alltså det,
alltså, det här
taskigt,
gjorde
alltså.
Mig illa till mods.
Faktiskt att det finns föräldrar som behandlar sina egna barn så här.
Ja, nej, den är sjuk, alltså hon är inte ens 18.
Nej, så jag anser att nej, ni är riktiga douchebags här.
Affärsmöte är viktigare än min fru som förlöser mina barn. Är det verkligen jag som är boven i dramat här? Många verkar tycka det, men jag anser inte att jag har gjort något fel. Nu i söndags, klockan 18 på kvällen, så började min gravida fru få värkar. Hon är 9:e månaden och förlossningen var tydligen på ingång. Hon bär på våra två barn. Yes, tvillingar. Det hela förvandlades till en riktigt smärtsam process och hon bara fortsatte krossa mina fingrar när hon pressade min hand medan hon fick sina värkar. När jag trodde att, oj, nu kan hon inte ta i hårdare, så knak, jo, det kunde hon. Hon tog även i så hårt att hon kaskadspydde rakt ut på min vita skjorta när jag bara stod där som stöd. Schysst. Hela natten passerade utan att tvillingarna blev födda och klockan 3 på morgonen så ringde min pappa då jag arbetar på hans företag. Han förklarade att jag var tvungen att gå hem och lägga mig då vi har en viktig presentation på morgonen så att ett eventuellt jobb som är värt några miljoner kan bli vårat. Det var alltså ett riktigt viktigt möte som farsan ansåg att jag var tvungen att delta i. Jag försökte förklara för farsan att min fru ligger bredvid och ska snart förlösa våra tvillingar medan han satte ner foten och påminde mig om hur mycket pengar det handlade om och att vi nu kunde få igenom denna affären. Han sa att det fanns ingenting jag kunde göra för att lindra smärtan hos min fru och att det ändå är överskattat att se förlossningen själv. Det är bara blodigt och äckligt. Jag insåg att det inte fanns så mycket jag kunde göra, så jag förklarade för min fru att pappa räknade med mig och jag var tvungen att gå. Hon började då skrika på mig så högt att några läkare kom in i rummet och undrade vad som försiggick. Jag gick därifrån, vilade några timmar och genomförde sen presentationen. Det gick bra och vi landade affären. Klockan 10.30 så såg jag att jag har fått ett sms av min fru som har fått komplikationer och att allt dragit ut på det. Min fru var i skrivande stund på väg in för akut kejsarsnitt. Hade jag alltså stannat hade jag missat presentationen, men nu var den färdig och det gick som sagt bra. När jag kom till sjukhuset en timme senare var tvillingarna förlösta och allting hade slutat bra. Min fru är dock mindre glad och hon anser att jag är ett riktigt svin som inte fanns där medan de skar upp hennes kropp. Jag är den enda som jobbar i vårt förhållande och hennes mamma anser att jag gjorde rätt. Vad tycker ni?
Vilken grejs.
Alltså jag tycker att du ska lämna honom. Jag hade sagt goodbye.
Alltså finns det såna här karar
good
där ute?
Goodbye. Och du frågar om du har gjort fel. Vad fan säger jag bara.
Alltså jag skulle ändå säga att, visst att det är mamman som förlöser själva barnen, men man är fortfarande två.
Och hjälpa
när man,
till dem.
När man liksom väljer att skaffa barn. Alltså man är ju två föräldrar liksom.
Jäklar, alltså jag bara kan sätta mig in. Alltså nej.
Och liksom paniken hos tjejen när han bara, jag ska gå. Jag förstår att hon börjar skrika, bara vad håller du på
ja,
med?
Men hur kul är det att komma som pappa? De har förlöst liksom henne.
Ja. Och farsan skriver en riktig så här mansgris. Nu är vi inne på det spåret med mansgrisar igen. Men det är ingenting att se. Det är, alltså jag kan säga att när jag har sett våra barn födas, det är den vackraste stunden i mitt liv.
Mm.
Alltså liksom se sitt eget kött och blod komma till liv första sekunderna. Alltså det är så viktigt.
Ja, verkligen.
Och att han väljer att prioritera bort det för pengar. Alltså vad fan, ursäkta språket, men vad fan, visst pengar är viktigt, alltså. Absolut.
Han men, kanske tycker det är svårt för att det är sin farsa, men vet du vad, din farsa kan ta den där skiten själv. Alltså du har inte en unge utan två bebisar.
Även om det bara varit en unge tycker jag fortfarande
ja,
det är så fel.
Det är liksom så här, ja men alltså komplikationsrisken är mycket högre om du föder fler än ett barn.
Ja,
alltså så är det ju.
Hon fick ju komplikationer.
Ja, exakt.
Hon kunde lika gärna dött och hur hade han känt då?
Vilken tjomme alltså.
Ja.
Vilken tjomme. Alltså det är en käftsmäll på den alltså. Jag blir upprörd.
Ja, alltså det är så här, man tror att det här inte är sant, men alltså det är ju sant liksom.
Alltså nej, fy fan.
Och hur han har mage att bara gå därifrån och sen gå och lägga sig. Jag måste sova några timmar.
Ja, nej. Alltså jag hade bara så här, jag hade sagt att goodbye.
Alltså vilken hemsk
människa.
Kan du börja
betala underhåll till mig dubbelt upp ska jag. Hej då.
Ja. Jävla tur att jag inte lämnar dig inne på BB då.
Ja, du.
Nej, men alltså vilken hemsk människa, så här gör man inte, och speciellt inte mot liksom mamman till sina barn, för hans fru eller flickvän, sambo, vad han nu var. Alltså man gör inte så.
Absolut
oavsett
inte.
Hur mycket pengar det är i världen, så finns det inga pengar som är värd det och missa den. Stunden.
Nej, och sen där har hon gått i 9 månader med hans barn och liksom så här, det är ju inte lätt alla gånger att vara gravid va?
Nej. Alltså,
hon gått i 9 månader och burit och inte ens fan på förlossningen kan du vara där.
Och jag lovar dig att om pappan hade på den här presentationen hade förklarat det, min son hade varit här men han har förlöst sina tvillingar.
Exakt.
Så hade inte det, jag kan lova dig.
Det hade varit mer man up alltså, du hade fått kuros för den.
Ja, och de hade in och inte förlorat affären just på grund av det.
Nej, absolut inte.
Nej, så otroligt grisigt gjort alltså.
Grannarna från helvetet har anmält oss till SOS. Jag vet inte ens hur jag ska börja i det här helvetet. Vi bor i en villa med 2 lägenheter, en på övervåningen och en på undervåningen. Vi har 2 barn, 3 och 4 år, som just nu bråkar så in i helvete. Så fort de får chansen försöker de ha ihjäl varandra och de ignorerar mig och min man fullständigt. Till problemet! Mupparna som bor på övervåningen, en kärring på säkert 200 pannor och en surgubbe som inte har något liv överhuvudtaget. Fetknoppen skrev till mig på Messenger en kväll. Vad håller ni på med egentligen? Sättet ni skriker på era barn har jag aldrig hört någon göra tidigare. Riktigt obehagligt. varpå jag svarar, du är välkommen ner att försöka få övertrötta barn att sluta bråka med varann. Sen tar det hus i helvete, kärringmuppen skriver att vi ska visa respekt, att barn skriker är tydligen ingenting, men att vi skriker att barnen ska sluta bråka eller sluta kasta sönder våra saker är tydligen inte okej. Så jag skriver att hon ska hålla käften och skaffa sig ett eget jävla liv istället för att lägga sig i vårat hela jävla tiden. Det var ett jävla liv när vi slog upp ett staket runt trädgården för att barnen inte skulle springa rätt ut i vägen. När vi använde vårt spabad hänger ni över räcket och gnällde att det luktade klor. När vi tvättar använder vi starkt sköljmedel, samma märke som ni använder. Gnäller vi när ni smäller igen era jävla dörr jämt, när ni vet att barnen sover? Nej. Gnäller vi när ni låter eran äckliga jävla hund pissa och skita på vår gemensamma trädgård jämt? Nej. Vad fan är det för fel i huvudet på er? Har ni inget annat att göra eller? Blockerar muppjäveln och en vecka senare får vi hem ett brev ifrån socialförvaltningen om att det gjorts en orosanmälan och att vi ska infinna oss för ett möte för att diskutera detta. Vi vet alla vem som gjorde anmälan och det är ingen tvekan om det när vi sen läser den. Jag får panikångest och har aldrig haft med soc att göra innan. Man har ju hört skräckhistorier som även Doris berättat om i tidigare avsnitt. I anmälan står att det bråkas och skriks mycket, men att hon tror att barnen har det bra egentligen. Vad fan ska vi göra när de håller på att slå ihjäl varann och inte lyssnar 10 första gångerna man säger åt dem liksom? Det är såklart inte varje dag. Vi tar med ungarna dit och pratar med dem på soc. Anmälan avskrivs och allt avslutas direkt. Trots det är jag så in i helvete förbannad på fetknoppen som har gjort detta. Vad tycker ni? Vem är det som har gjort fel och rätt här? Min dröm är att få göra Ramdas kick i huvudet på kärringen, men det blir nog inte så bra. Kom gärna med förslag på något jag kan göra tillbaka, gärna något som svider lite grann. Så mesa inte nu, Christian. Bre på utav helvete. Tack för en grym podd.
Jävlar vad aggressiv.
Ja, väldigt, väldigt upprörd människa som skickat in den här historien.
Alltså, jättesvårt, men samtidigt inte. För man måste ju ändå kunna se det från deras perspektiv. Det enda de hörde ju gap och skrik.
Ja.
Så alltså om man ser ifrån deras, alltså så hör ju de bara det här liksom, att vad fan är det som händer? Är det någon som skriker och gapar och barnen, du vet, så här, det känns som att de inte har någon jävla insikt om att barnen halvt slår ihjäl varandra liksom.
Och de kanske inte hör barnen.
De kanske inte har barn själva, vad vet jag liksom. Och så att och jävligt svårt alltså.
Väldigt svår situation. Man är lite, måste vara lite försiktig med vad man säger här också.
Ja.
För att det då inte ska misstolkas.
Ja, men precis.
Alltså, jag kan ju säga det att alltså, skrika på sina barn. Alltså, jag kan förstå det. När det liksom är kaos.
Vi har ju aldrig behövt. Alltså, hemskt ledsen att säga. Men jag kan inte relatera till barn som försöker slå ihjäl varandra. För vi har haft turen att barnen är så snälla mot varandra. Ja. Absolut, de kivas så bra. Men de skriker aldrig på varandra.
Nej. Jo, skrika alltså, kan de väl göra, men inte,
ja, men inte så.
Och de har aldrig slagits till exempel, eller knuffats eller så, för det visar vi liksom.
Sluta kan de väl skrika, sluta Kataleja, men inte sådär att de inte kan sluta, att man måste liksom såhär, va?
Ja, liksom. Men precis, nej, men vi har ju aldrig behövt skrika på våra barn.
Nej.
Utan vi har ju alltid varit så här, alltså alla liksom actions har konsekvenser.
Ja.
Så våra barn vet att vi har inte behövt skrika, vi har bara liksom, vi kanske gå in på ditt rum, alltså såhär, exakt till på skarpen, men aldrig direkt skrikit på det sättet.
Nej, och sen just det här med att våra barn har fått konsekvenser, att de vet att minsta lilla, det blir att mobilen ryker, paddan ryker, alltså det de tycker är kul, det är liksom, det tyvärr,
ja, men,
tills du kan sköta det igen, så det får vara borta.
Ja, men som till exempel om Jason kanske missköter sig i skolan, kanske har slagit, så han som börjar till exempel. Ja, men vad bra, då vart det utegångsförbud i några dagar och du får inte ha din mobil till
exempel.
Och sen
sitta ner och prata, för det är ju där vi gör, och det har funkat jättebra för oss.
Ja.
Att vi sitter oftast ner med barnen och pratar, och Jason får förklara vad är det som har hänt.
Ja.
Typ så.
Ja, precis.
Och inte det här att man alltså, jag tror inte att skrik tillbaks, det blir lite att barnen tappar respekten. Alltså, ja, när man, ja, alltså förstår du hur jag tänker, hur, ja, jag menar?
Precis.
Jag tror nog, alltså låt barnen lugna ner sig, sitt ner och prata med dem i lugn och ro och säga att det här, det funkar, ni kan inte hålla på så här liksom.
Och sen visa konsekvenser. Precis. Det är viktigt också att genomföra konsekvenserna. Säger ni, nu blir det ingen mobil på 2 dagar, då är det viktigt också att, ja, att man inte efter en timme tar den mobilen, för då barnen lär måste sig lära det. Sig, ja, det att okej, okay, då och, fortsätter man göra det här systematiskt så kommer barnen vart som att lära sig att okej, okay, skriker jag nu, då räcker det med att du bara säger du, tyst, annars så, ja, rycker mobilen och då, det räcker liksom.
Ja, precis, precis.
Men det är väldigt svårt också, alltså, om barnen verkligen är våldsamma och gapar och skriker, men samtidigt tycker jag det är viktigt att försöka inte sjunka till den nivån att man skriker tillbaka.
Ja, ja, precis, precis. Utan försök att sära på dem.
Ja.
Och sen prata med var och en och sen med dem tillsammans.
Och sen så hade jag jättegärna vilja komma med så här bra tips på hur man kan hämnas på de här grannarna. För jag kan vara en hemsk människa i min hjärna ibland och hade säkert kunnat komma med mycket bra tips. Men det jag tror är att om du försöker hämnas på dina grannar genom att till exempel, ja, men vad som helst, surström i deras brevlåda eller jävlas med dem.
Ja, men det behöver väl nödvändigtvis kanske inte vara så att de vill vara jävliga så. Utan tänk om man utgår ifrån att det enda, som jag sa tidigare, att det enda de hör, det är gap och skrik, och att de faktiskt kanske tror, ja, att barnen far illa.
Ja, men precis. Och det de egentligen vill då, det är ju ert barns bästa. Sen vet, ja, de kan ju inte hela historien här. Nej. Alltså de kanske inte vet.
Men jag förstår allt. Ilskan, alltså från mammans sida, absolut. Jag förstår din ilska och jag förstår din frustration. Men alltså jag tror nog inte att du ska nog inte hämnas där.
Nej, alltså jag helt ärligt, alltså vad jag hade gjort här med tanke på om man jag försöker,
hade pratat med,
ja,
dem.
Ja, men precis. Om man försöker liksom se det lite från deras perspektiv med.
Bjud dem på fikan, ungjävlan, som värst. Ja, men gör det.
Ja, eller bara liksom bjud dem på fika, bjud dem på middag eller vad som helst. Sätt dig ner, prata. För alltså, även om de är riktiga idioter, så det lönar sig inte att ha grannar som, alltså, kommer försöka göra ert liv till ett helvete. Och skulle ni försöka hämnas mot dem, skulle ni bara starta en evig spiral. De skulle,
men också vara jobbigt att bo så där då.
Ja, alltså, så. Och de skulle göra en till anmälan och det skulle bara eskalera, ja, och ingen skulle vara glad över det. Ja, så enklast tror jag är helt enkelt bara bjuda ner och bara liksom förklara situationen att det är inte lätt. Vem vet, barnen kanske har diagnoser, det vet, ja, vi ju inte.
Nej.
Men att om det nu är så fallet, förklara det, om det nu är som så. Mm. Om det är aggressionsproblem eller liksom någonting, förklara det då för dem. Mm. Och liksom säga att det var fel av oss att skrika. Men lalala, jag hade försökt begrava stridsyxan.
Ja.
Och det har inte att göra med att jag är konflikträdd på något sätt, utan det är snarare för att, alltså, ha grannfejde bland det värsta som finns. Och ha några så tätt inpå i livet som man verkligen hatar.
Ja, precis.
Men ja, vad skulle vi säga här? Vem har gjort fel och vem har gjort rätt? Det finns väl ingen som egentligen gjort fel och rätt här. Alltså jag förstår ju, det är deras sits och blir sossanmäld, det är inte kul.
Nej.
Och det lades ju ner som tur är. Alltså då betyder ju att barnen har det bra i alla fall.
Mm.
Men att, ja, jag hade försökt lösa situationen ändå.
Ja, ja, men jag tror det.
Ja, ni kära vänner, det här summerar då avsnitt nummer 20 av Drama och Intriger.
Yes.
Vad säger vi om dagens avsnitt?
Det var kul.
Det var roligt. Vi har haft jättekul och vi hoppas att ni lyssnare också har haft det roligt. För att några av historierna idag som ni har hört, det är faktiskt liksom lyssnarhistorier som då blivit inskickade till oss. Så är det som så här att du kanske sitter på en historia, ett dilemma, ett drama, eller du kanske bara vill berätta om någon riktigt pinsam sak.
Ja, skicka in.
Skicka då in ett mail till Drama och Intriger.
Och alla är anonyma så länge ni inte skriver att ni inte vill vara anonyma.
Precis.
Yes.
Skicka då in till dramaochintriger@hotmail.com. Stort tack för att ni lyssnar, kära vänner. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram. We'll be right back.